Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Olösta mord, Judy Huisintrutt. Det här avsnittet är skrivet av Ann Kardell. Klippning är gjort av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. I avsnittstexten finns även switchnumret. Och Olösta mord släpps just nu torsdagar på jämna veckor. Får vi in 1 000 kronor i donationer, sammanlagt, de räknas ihop, då släpper jag även ett avsnitt en ojämn torsdag. Den här historien börjar i Long Prairie i delstaten Minnesota. Minnesota kallas ibland för de 10 000 sjöarna. Det finns nämligen jättemånga sjöar, fler än 15 000 faktiskt. Det är så många sjöar att fantasin tog slut när sjöarna skulle döpas. I Minnesota finns det nämligen 201 sjöar som heter Mud Lake, 154 sjöar som heter Long Lake och 123 sjöar som heter Rice Lake. Det var väldigt många människor som emigrerade till USA just till Minnesota från Sverige. Så där finns det många svenskättlingar. Okej, nu lämnar vi Minnesota snart. För vi ska prata om Judy Huisintrutt som föddes mycket riktigt i Minnesota den 5 juni 1968 som det yngsta barnet i sin familj. De stolta föräldrarna hette Nicholas, född 1920, och Imogen, född 1923. Vid Judys födsel var Nicholas 48 och mamma Imogen 45. Judy har två äldre systrar, Joanne och Jill. Och Judy växte upp i Long Prairie i Minnesota. Det finns tyvärr inte särskilt mycket information om hennes uppväxt. Hon hade en bästa vän som hette Candy och de höll alltid ihop. När Judy började high school blev hon en del av skolans golflag. Och hon var väldigt duktig. Hon såg som en lovande golftalang. Judy och hennes lag vann delstatens klass A-turnering 2 år i rad. Efter high school stannar Judy kvar i Minnesota och studerar vid universitetet St. Cloud State University. När hon är 22 tar hon kandidatexamen i journalistik och kommunikation. Sen är det dags att börja jobba. Hon börjar arbeta för Northwest Airlines i Eagan. Förmodligen med kommunikation och fortfarande i Minnesota. Men vi vet inte riktigt hur länge hon jobbar där. Sen lämnar hon Minnesota och flyttar till Iowa där hon påbörjade en mediekarriär. Hon arbetar som chefsekreterare på en lokal nyhetskanal, KJAN, i Cedar Rapids. Cedar Rapids, för övrigt den näst största staden i Iowa. Efter arbetet där tar hon jobb på nyhetsstationen KSAX. Efter några år där får hon möjlighet att arbeta som producent på stationen. Hon får även jobb som nyhetsankare och programvärd för morgon- och kvällsprogrammen på kanalen. Efter en tid börjar hon istället arbeta på tv-kanalen KIMT i Mason City. Mason City ligger väldigt nära gränsen till Minnesota. Där börjar hon som nyhetskorrespondent. TV-kanalen förser både en del av Iowa och en del av Minnesota med nyheter. Här får Jody nya kollegor. Speciellt kan man komma ihåg Amy Cans och Bette Bednar. Den 5 juni 1995 fyller Jody 27 år. Hon passar på att bjuda in flera av sina vänner till en födelsedagsfest. En av dem är John Vanseys. De har känt varandra länge och de har mycket gemensamt, trots att John är hela 22 år äldre än Jody. Festen blir lyckad. John filmar med sin videokamera under kvällen för att dokumentera den roliga festen. 3 veckor senare, på måndagen den 26 juni 1995, deltar Jody i en golfturnering. Efter turneringen har hon och John bestämt att de ska ses hemma hos honom. Han vill nämligen visa henne videon som han spelade in på hennes födelsedagsfest. Så sker, och båda två tycker att det är roligt att se videon. De hinner se klart på filmen, men Jody kan inte stanna särskilt länge hos John. Hon ska nämligen börja arbeta redan klockan 4 nästa morgon, eftersom hon är programvärd på morgonshowen Daybreak. Klockan blir 04.00 tisdagen den 27 juni 1995. Jodys producent, Amy Cans, noterar att Jody inte har kommit till jobbet som planerat. Hon ringer därför hem till Jody. Och Jody svarar. Hon är fortfarande hemma i sin lägenhet. Hon säger att hon har försovit sig. Men hon håller nu på att förbereda sig på att åka till jobbet. Amy Cann säger åt henne att skynda sig men nöjer sig med hennes svar. Hon väntar på Jody men Jody kommer inte. Klockan 06.00 har Jody fortfarande inte dykt upp. Amy ringer igen men Jody svarar inte i telefonen. Amy måste då gå in själv och ta över som programvärd på Daybreak. Det gör hon medan hennes kollegor fortsätter att försöka få kontakt med Jody. Det här är ju märkligt. Jody brukar inte komma för sent till morgonprogrammet. Folk som kommer för sent till morgonprogrammet blir inte långvariga på morgonprogram. Klockan 7 ringer Jodys kollegor slutligen till polisen. Och 07.15 ringer de till Jodys vän Candy, hennes bästa vän. Jody och Candy har fortsatt vara bästa vänner och de håller tät kontakt. Candy vet inte heller var Jody är någonstans. Hon trodde att Jody var på jobbet, för klockan var ju 07.15. Polisen åker hem till Jody och där påträffar de hennes röda Mazda Miata på parkeringen. Bilen står parkerad närmast en lägenhetslänga där Jody bor. Jodys saker ligger utspridda kring bilen. Polisen hittar en skoklack från en trasig sko, en hårfön och hårspray. De hittar även Jodys bilnyckel som är alldeles böjd. Polisen hittar även ett handavtryck på Jodys bil. Poliserna drar slutsatsen att det här är ett tecken på strid och de misstänker direkt att Jody har blivit bortförd. Poliserna tar sig därför in i Jodys lägenhet. De förhör åtminstone 3 av Jodys grannar. Grannarna säger att de hörde skrik omkring 03.30, ungefär den tid då Jody troligtvis skulle åka till jobbet. Men hon pratade i telefon klockan 4. En granne berättar att han såg en vit skåpbil parkerad med motor och lysen på parkeringen vid ungefär samma tidpunkt, alltså 03.30. Den vita skåpbilen har aldrig någonsin identifierats. Jodys bil kommer senare att återlämnas till familjen utan att någonsin undersökas ordentligt. Polisen verkar inte hitta någonting anmärkningsvärt i Jodys lägenhet. Ganska snabbt visar utredningen att John var den sista personen som såg Jody vid liv innan hon försvann. Därför blir John omedelbart extra intressant för utredningen. Han förhörs, man tar hans DNA och han genomgår ett lögndetektortest. Men ingenting kommer fram som kan koppla John till försvinnandet. Dessutom har John ett bra alibi. John och hans kompis LaDonna Woodford gick på en lång promenad på morgonen runt 6-tiden. Under promenaden var John precis som vanligt, meddelar LaDonna till polisen. Lokalpolisen försöker utreda Jodys försvinnande, men de kommer ingen vart alls. Efter några månader inser de att de behöver hjälp. Och det får de av FBI. FBI försöker utreda hela och de kommer inte heller någonstans. När intensiteten kring utredningen minskar formulerar polisen en teori om att Jody kanske hade ett besatt fan. En stalker. Ett besatt fan som förföljde henne, förde bort henne och mördade henne. Det är ju kanske en bra teori, men den leder inte utredningen framåt. I september 1995, 3 månader efter försvinnandet, har familjen tröttnat på polisen och FBI. De tror inte längre att myndigheterna kan lösa det här fallet och därför tar de saken i egna händer. De hyr in ett par privatdetektiver. Privatdetektiverna deltar i flera olika nationella tv-program under november 95. Däribland välkända program som America's Most Wanted och Unsolved Mysteries. Det kommer in flertal ledtrådar och tips, men de leder inte heller någonstans. Fallet fortsätter att tas upp i flera tv-program efter det här, till exempel Disappeared. Privatdetektiverna och delar av Jodys familj reser även till Los Angeles i Kalifornien för att lösa fallet. I Kalifornien träffar de 3 olika medium. Konstigt nog kan folk med påstådda paranormala förmågor inte hjälpa familjen att hitta Jody. I maj 1996, nästan ett år efter försvinnandet, genomförs en märklig sökinsats. Omkring 100 frivilliga personer letar igenom parkeringsplatsen där Jody försvann och området runt omkring. De markerar alla misstänkta ställen med flaggor, men hur ska man kunna hitta någonting ett år senare? Det här väcker dock polisens uppmärksamhet och de väljer att undersöka alla platser som är markerade med flaggor, men givetvis hittar de ingenting. Vid det här laget, ett år efter försvinnandet, har polisen och familjens anlitade privatdetektiver genomfört över 1000 förhör, men det leder ingenstans.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
En man vid namn Jim Clemente arbetade tidigare som profilerare och analytiker på FBI. Han har noggrant studerat födelsedagsfilmen som John spelade in när Jody fyllde år. Jim Clemente tycker sig kunna se på filmen att John, när någon annan håller i kameran, alltid håller ett öga på var Jody befinner sig. Han håller alltid koll på vem hon pratar med och vem hon dansar med. Clemente menar att han kan se svartsjuka i Johns ögon. Clemente blev övertygad om att John var förälskad i Judy, men att Judy inte besvarade hans känslor. John tog inte Judys svala intresse särskilt bra. Enligt Clemente ska Judy ha skickat ett kort till John och förklarat att hon inte kände likadant. Det här ska John själv ha berättat för Clemente vid något tillfälle. Uppgifter om att John varit upp över öronen förälskad i Judy strider mot vad John själv har sagt till Steve Ridge, en privatdetektiv som arbetar med kalla fall. För Steve berättade John att han i själva verket hade ett förhållande med en kvinna under tiden som han var kompis med Judy och att han verkligen inte alls var intresserad av Judy. I maj 2001 har det gått 6 år och då dödförklaras Judy Huisintrutt. 2003 startas hemsidan findjody.com. Personerna som driver sidan försöker envetet hitta svaren och lösningen på Jodys försvinnande. Bakom sajten finns flera pensionerade journalister, advokater och jurister. De har i flera års tid, redan 2003, arbetat med att hitta ett svar på vad som kan ha hänt Judy. Den här sidan finns fortfarande kvar. Jag går in på sidan här och ser "Sitt inte tyst! Tiden att prata är nu!" De har också startat en podd som just när jag spelar in det här har kommit ut med 27 avsnitt för den som vill lära sig mer om fallet. Länk till det här kommer i avsnittstexten. Sedan de startade hemsidan har gruppen undersökt nya ledtrådar och tips som har kommit in både via sidan och genom Mason City-polisen. Det går ytterligare 5 år. I början av juni 2018, nästan 13 år efter försvinnandet, läcker Judys dagbok från 1994 ut. Bilder från hennes dagbok visas i Mason City Globe Gazette. Dagboksanteckningarna skickades anonymt till tidningen. Polisen hade dagboksanteckningar redan tidigt i utredningen. Candy berättar i ett YouTube-klipp att det kändes som ett slag i magen när Judys dagbok läckte. I dagboken står alla Judys drömmar och förhoppningar. Judys funderingar och tankar läckte ut till alla. Familjen fick återuppleva hennes handstil i tidningen. Och det var enligt Candy, bästa vännen, en hjärtskärande upplevelse för de anhöriga. Inom några dagar efter det att dagboksanteckningarna läckte ut rapporterar polisen att de har hittat vem det var som läckte dem. Det var konstigt nog den förre polischefens fru. Polisen kunde aldrig avgöra något motiv till varför frun skickade dagboken till tidningen. Det går ytterligare 3 år. I april 2011 släpper Judys gamla kollega från KIMT, Bette Bednar, en bok om Judys försvinnande. Boken heter Dead Air, The Disappearance of Judy Huisintrutt. Beth berättar om sin nära vänskap med Judy och hon menar att fallet hemsöker både Judys familj men också hennes före detta kollegor. Det går ytterligare 3 år. 2014 dör Judys mamma utan att någonsin få veta vad som hände hennes dotter. 2015, 20 år efter försvinnandet, träder 2 personer fram. Det är en reporter och en pensionerad polis, Caroline Liu och Jay Alberio. De har ett möjligt spår och en teori som de vill undersöka närmare. De vill att en serievåldtäktsman vid namn Tony Jackson utreds. De menar att Tony kan vara gärningsmannen. Detta på grund av att Tony har begått flera våldtäkter och misshandlat flera kvinnor. Tony Jackson bodde bara 3 kvarter från Judys arbetsplats. Polisen tycker att Tony verkar intressant och öppnar fallet igen 2015. Vid tidpunkten för Judys försvinnande var Tony Jackson 21 år gammal. En vän till Tony berättar för polisen att Tony faktiskt träffade Judy på en bar före hennes försvinnande. Tony själv förnekar att han skulle ha träffat Judy där eller att han skulle ha träffat henne överhuvudtaget. Men en annan vän till Tony vittnar om att Tony en kväll gärna ville besöka en bar som han visste att Judy brukade gå till. Enligt det här andra vittnet såg de Judy inne på baren. Tony gick fram till henne och började prata med henne. Det här var inte för att Tony var intresserad av Judy utan för att han var intresserad av ett jobb på TV. Vittne nummer 2 berättar för polisen att han inte tänkte så mycket på Judy och Tonys möte just då. Men nu, 2015, menar vittne nummer 2 att Tony mycket väl kan ha varit den som förde bort Judy. Eftersom det senare visar sig att Tony var en serievåldtäktsman. 2015 sitter han på livstid för flera våldtäktsfall. Utredningen lyckas dock inte koppla Tony närmare till Jodys försvinnande och han avskrivs som misstänkt. 2016 säger polischefen Jeff Brinkley vid Mason City-polisen att Jodys fall fortfarande är öppet och aktivt. Polisen väntar ivrigt på att det ska komma in tips så att de kan utreda vad som verkligen hände. Men utan tips kommer de ingenstans. I mars 2017 gör polisen plötsligt en husrannsakan i fallet Jody. De försöker inte göra husrannsakan hos Tony Jackson för han är avskriven, utan de utför en husrannsakan hemma hos John. Informationen är något oklar. Några källor menar att polisen letar efter GPS-information från två av Johns fordon. Det har inte släppts någon officiell förklaring för vad som hände här. Men John kan definitivt ha haft en GPS vid försvinnandet eftersom tekniken fanns tillgänglig kommersiellt vid den tiden. John har varit föremål för intresse under alla dessa år för folk som har velat utreda det här fallet. Ända sedan Jodys försvinnande har John varit ett hett villebråd för utredare, journalister, bloggare och privatspanare som är intresserade av det här fallet. Många har velat få John att öppna upp sig och prata om Jody. Trots att John inte har yttrat sig så många gånger offentligt har han haft kontinuerlig kontakt med polisen i utredningen. Den som till slut får genomföra en större intervju med John är Steve Ridge, privatdetektiven som jag nämnde tidigare. Steve fick Johns tillåtelse att publicera delar av intervjuerna på findjody.com. Intervjun publicerades den 4 april 2019. John säger där att han alltid har velat hjälpa till på alla sätt han kan för att hitta Jody. Han upplever att hans liv förstördes på alla tänkbara sätt när Jody försvann. Hans goda vän fanns plötsligt inte längre. Och till råga på det så började media och andra nyfikna förfölja honom och störa hans privatliv. De misstänkliggjorde honom och var han än gick fick han aldrig vara i fred. Till slut blev han tvungen att flytta från Mason City och bosätta sig i Arizona istället. Webbsidan The Cinemaholic skriver den 18 juli 2020 att John inte fick vara i fred i Arizona heller. Han kunde stoppas av trafikpolisen utan att få böter. De ville bara fråga honom var Jody var någonstans. Under 2019 insjuknar John i Alzheimers och han kan inte längre bistå i fler efterforskningar kring Jody. I maj 2019 skulle John och hans fru ha haft planer att flytta tillbaka till Iowa för att försvara sin heder och sitt rykte. Men det gick alltså inte på grund av Alzheimers. 2020 uttalar sig Candy i media, Jodys bästa vän. Hon säger att det är nog nu, det får inte gå ett enda år till utan att Jodys mördare grips. 25 år är alldeles tillräckligt. Nu är det dags att gripa honom. Stora anslagstavlor sätts upp i Mason City angående Jodys försvinnande 2020. Allt ett desperat försök att hitta nya tips. Det kom inga avgörande tips. I alla fall har det inte kommit några än. Fallet Jody Huisintrutt är än idag 2021 olöst. Och frågan kvarstår, var är hon? Jag finns på Twitter, YouTube och Instagram. Följ mig gärna där. Du kan nå olösta mord genom att mejla på simwaypodcast@gmail.com, simway med z. Tack till Ann Cardell som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson som har stått för klippningen. Tack till Tripp Naha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Den finns både på Spotify och iTunes. Immune av Tripp Naha. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på olösta mord.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.